Fioria av Gunnar Hedman, inläst av Veronica Kurba och producerad av Bokia. Fioria, imperiets dotter. Förord. Vårt universum är översållat av mer än 100 miljarder galaxer som var och en består av hundratals miljarder stjärnor med biljoner omgivande planeter. Ett universum som ständigt efterträds av nya och åter nya universum med otaliga gåtor och mysterier som väntar på att få sin lösning. Eftersom rymden fortsätter i det oändliga så måste det troligen också, enligt sannolikhetsläran, betyda att allt som vi kan tänka oss kan äga rum någonstans vid något tillfälle. Så även denna berättelse, framsprungen i mitt huvud från ingenstans, som utspelar sig i den avlägsna galaxen Andromeda, där det ligger ett stort och mäktigt imperium. Ett imperium som i det sonska århundradet styrdes av kejsarparet Getantanus från residensstaden Axos på planeten Copernic. En stad med över 40 miljoner invånare, utgörande det militära och finansiella kraftcentrumet där banden med imperiets 34 befolkade planeter säkerställdes. Där makt existerar finns det emellertid alltid de som försöker omkullkasta den, vilket imperiet ständigt tvingades bemöta. Hoten kom främst från meloterna, triaderna och kardasserna, men som var alltför starka för att kunna besegras. En krigsinsats mäts vanligen i förväntad nytta, och med de risker som förelåg för de inblandade så kom deras konflikter därför att bli tämligen lågintensiva. Imperiet, med muskler nog att försvara planeternas befolkningar, hade tjänat dem väl under lång tid och skapat rikedom och välstånd. Att ingå i en annan större sammanslutning skulle sannolikt inte innebära några bättre villkor, varför majoriteten av dem var lojala och samarbetare för att säkerställa maktinnehavet. Detta gällde dock inte helt några av de mest avlägsna planeterna, där religion och kultur avvek väsentligt och där nationalistiska krafter var starka. Kapitel 1. Mer än den 4-årige arvtagaren till imperiet, kronprinsessan Fioria, lekte inne på sitt rum, stod den säkerhetsansvarige generalmajoren Sandos ute på kejsarpalatsets terrass och betraktade staden Axos som bredde ut sig nedanför honom. Han hade nyss ätit en god och omfångsrik middag och kopplade nu av med en lyserolcigarett, innehållande aromatiska essenser i form av vattenånga som han blossade av och till på. Han var urtypen för en officer i den kejserliga arméns underrättelsetjänst, kylig, stram och reserverad. Trots sin höga rang så bar han dock sällan uniform, eftersom det riskerade att dra till sig icke önskvärd uppmärksamhet. Stundtals kunde hans arbete innebär att klä sig allehanda grannlåt för att, likt kameleonten, passa in i de övre skikten, men vanligtvis var det devisen att verka utan att synas som gällde. Under sig hade han över 20 000 agenter som ägnade sig åt traditionell spionage. Därutöver fanns det mångdubbel fler informatörer utspridda runt om det galaxiska imperiet med uppgift att avslöja fientliga planer. Det var ofta inte agenterna högst upp i hierarkin som gav de mest värdefulla upplysningarna, utan de som befann sig på en lägre nivå. Dessa väckte mindre uppmärksamhet och hade möjlighet att röra sig mer fritt och snappa upp vad allmänheten tyckte och tänkte, vilket var guld värt eftersom skvaller och rykten ofta spred sig fortare än vinden. Ur all inkommande information gällde det sen att känna på sig vad som var viktigt och dra rätt slutsatser. Rykten som hade nått hans öron under den senaste tiden bekymrade honom djupt och handlade om en möjlig melodisk attack i syfte att få till stånd en maktförändring. Med den information han besatt hade han gång efter annan försökt avstyra Largo från att bege sig till planeten Orion, vilken var en av de minst lojala och med en mer än 2000-årig religion som sin inre kompass. Och när religioner väl får fäste i människors innersta rum påverkar även deras personligheter, vilket utgjorde